Ja, hjärtligt välkomna till ytterligare ett spännande avsnitt av Kuriotetespodden. Denna gång har vi gäster av två celebra antroposofer. Ni kommer få höra mer om dem. Vi ska prata om klimataktivism. Men på grund av det och i största allmänhet så vill jag återigen påpeka att om vi skulle råka säga något brännbart så står vi för det själva. Och vi tar gärna emot synpunkter och återkopplingar både på mail, kuriotetespodden@gmail.com, eller så kan man ju skriva något på Instagram eller Facebook där vi också finns. Jag vill också uttrycka en stor tacksamhet för dem som bemödar sig om att sätta in bidrag på vårt Swish-konto som är 123-586-1257. Och det använder vi för att förbättra podden och behöver ju utrustning och så vidare eftersom vi driver det här helt i egen privat regi. Så med detta sagt så tänker jag att vi börjar och jag vill hälsa er hjärtligt välkomna ytterligare en gång. Och ni får, jag heter Erland Kornfeld ifall någon har undgått det. Och det här är Cecilie Reder och Kersti Strömblad. Någon av er får börja och presentera er själva lite närmare.
Mm. Vill du börja, Kersti? Ja, Kersti Strömblad, bosatt i Järna sedan 1,5 år. Och jag har börjat att klimataktivera mig på gamla dagar. Pensionär, arbetande pensionär. Berätta väl mer sen varför detta.
Du kan säga någonting om vad du har jobbat, vilket yrke du har.
Vilket yrke?
Har haft.
Jag har haft, ja, fortfarande faktiskt. Jag är läkare, allmänläkare och psykiater och psykoterapeut. Kommer just ifrån ett jobb med, som läkare för en massa barn, ja. Ungdomar.
Trevligt, tack. Vill du säga något om dig, Cecilie?
Ja, jag heter alltså Cecilie Reder. Jag är också pensionär och pensionerad socialterapeut, men arbetar också delvis kvar. Jag arbetar med en kommunikationsmetod som heter Facilitated Communication, och det är en metod som gör att en del människor, oftast med autism, som inte har talspråk, att de kan ges möjlighet att använda sig av en dator eller peka på bokstäver och på så vis kunna uttrycka tankar och åsikter av olika slag. Så det arbetar jag med fortfarande till dels. Och jag har också flyttat till Järna sedan ett år tillbaka. Jag är en sån här tillbakaflyttare. Och har levt uppe i Hälsingland, i Delsbo, på ett litet torp i 10 år. Och där har jag framförallt gått in för att odla och kom fram nästan till en självförsörjning, ganska hög självförsörjningsgrad. Mm. Så jag har också intresserat mig för odling och det att leva på det som naturen ger.
Du kanske för en oinvigde ska säga någonting om socialterapi, vad det är.
Ja, det är att stödja människor, vuxna människor, antingen i hemmiljön eller på arbetet. Och jag har mest varit i hemmiljö, alltså där det gäller att ledsaga människor, stödja och uppmuntra till ett så aktivt fritidsliv som möjligt. Det har jag tyckt mycket om att göra.
Mm, tack. Ja, då närmar vi oss kanske pudelns kärna. Nämligen, jag tyckte att det var väldigt spännande eftersom jag vet att ni har sysselsatt er mycket med antroposofi genom åren. Och dessutom blivit klimataktivister. Och man kanske behöver säga någonting om båda de spåren, både om antroposofi och klimataktivism, så kanske vi så småningom kan börja fundera på om det finns något samband eller om det hänger ihop. Mm. Vi har ju någon slags ambition att vara en antroposofipodd eller YouTube-kanal. Men vi ser ju det här med antroposofi som ett ganska brett spektrum. Så där tänker jag kanske några ord. Men du kan väl börja, Kerstin, om ditt antroposofiska engagemang.
Ja, det är långvarigt och av olika intensitet kan man säga. Jag stötte på det när jag gick i skolan redan. När jag var 18 år. Och har haft med olika antroposofiska verksamheter att göra. Jag har haft till exempel under en kortare tid, 6 år, en antroposofisk mottagning. Men i allmänhet har jag arbetat i den offentliga vården. Och jag har varit mer engagerad i, kan man säga, utbildningar för terapeuter. Som har varit mitt engagemang när det gäller medicin. Då. Mm. Så antroposofiska terapeuter, erytmister, läkerytmister, massageterapeuter, målningsterapeuter i läkepedagogiska sammanhang också. Det brukar ju då handla om medicinska frågor och frågor kring människobild. Som ju är det som, vad man än arbetar med, om man har stött på antroposofi, så är det ju det som påverkas. Mm. Vad är en människa? Vad är en människa i vilket sammanhang, i det här stora sammanhanget? Jag kan tycka att jag har ägnat mig, när det gäller förhållandet mellan klimataktivism och antroposofi, så har ju antroposofi och meditation övervägt väldigt, väldigt mycket. Mm. Och jag kan uppleva att det är en viss obalans i det i förhållande till aktivism.
Spännande. Ja, ni har ju båda varit med här på andra teman. Mm. Du var ju med om meditation. Mm. Det kan ni med fördel lyssna på.
Det var ju i tidernas begynnelse nästan.
Ja, det var i början av kuratetets podden. Ja, ja. Kerstin var med i det andra avsnittet om covid på den tiden.
Precis, just det. Ja.
Vill du säga någonting om antroposofi?
Ja, jag har kommit... Alltså, det var ju att jag träffade på antroposofi och det här yrket som socialterapeut samtidigt. Alltså att jag sökte jobb på en socialterapeutisk verksamhet. Och därigenom träffade på ett sätt att vara och leva som jag märkte att jag har längtat efter. Alltså att jag hade någon igenkänning i det som levde som en subtil atmosfär där. Och tyckte också att jag hamnade i väldigt intressanta samtal. Och förstod ju snart att det där kom ju ur Rudolf Steiners tankebanor. Och så genom mitt karma, min livsväg. Jag var då 35 år, så jag hade ju levt ett tag. Och hade också frågor kring, jag var där en människa mer än kroppen och själen. Och min första bok var den som då hette Hur uppnår man kunskap om de högre världarna? Andlig skolning är det nu, va? Där jag upplevde, jag hade ju sökt på andra vägar också. Men vad jag kunde uppleva där med olika tankegångar. Men också förslag på hur man kan arbeta med sig själv. Jag hade en tidigare meditationspraxis, men upplevde att det här är någonting väldigt speciellt som jag kände mig dragen till. Så sen dess har jag vandrat på den vägen. Också mer eller mindre intensivt, men eftersom du nämnde det här med meditation. Ja. Så när vi hade möjlighet att få träffa Arthur Science, där var vi ju en grupp läkepedagoger och socialterapeuter. Och du var ju också med där, Arland, och du kom till sen. Men från början så var det just en yrkesgrupp som Arthur ville vända sig till. Och där han förmedlade, alltså han är ju amerikan, förenar de här världarna, han är kvantfysiker och är antroposof sedan unga år. Och hur han på ett fantastiskt sätt förenade de här två världarna gjorde stort intryck på mig. Mm. Och det kan ju kanske, om man gör ett ganska långt hopp, så det här med aktivismen då, så märker jag att det kan nog ha en faktiskt en bakgrund i just exemplet med Arthur Science. Där han lyckades förena de här två världarna som jag har kunnat uppleva att jag själv har fått kämpa med. Att jag har mitt meditativa liv, så att säga, den delen av mig och mitt yttre liv inte riktigt har hängt ihop. Och på senare tid, framförallt sen jag flyttade hit igen, så har ju mitt meditativa liv tagit en väldig fart. Men jag har också tagit då i och med det med mig frågan, hur verkar det då på jorden? Alltså hur ser det ut i vardagslivet, det här som jag upplever att jag får till mig i meditation? Mm. Så det är nog en...
Ja. Alltså det blir ju en naturlig koppling till det här med klimataktivism. Mm. Jag tänker att det kan väl vara kanske intressant först att definiera ur ert perspektiv vad det är. Jag tänker ju såklart på Greta Thunberg, det är ju den kändaste klimataktivisten. Ja. Men jag tänker väl att nu just den här tiden, och då är det september 2023, så är det ju en väldigt intensiv period av olika aktiviteter på motorvägar och allt möjligt som man kanske också förknippar med klimataktivism. Men jag tänker att ni kan väl reda ut begreppen helt enkelt. Vad måste man göra för att platsa som klimataktivist? Och ni kan ju använda mig som övningsexempel. För jag är ju ett väldigt bra exempel på en soffantroposof. Inte så klimataktiv. Så det kan vi väl ha kanske som någon slags mål för det här samtalet. Hur skulle man kunna aktivera mig? Men vi kan väl börja med klimataktivism. Vad är det för någonting?
Ja, det är... Det handlar ju om att det räcker inte med att odla sin lilla lott själv. Det räcker inte med att rösta var fjärde år. Det räcker inte med att prata. Och det räcker inte med att samla plast. Det räcker inte med de här enskilda insatserna. De är bra. Och det räcker inte med alla de här insatserna som vi väl alla har försökt göra under större delen av vårt liv. Alltså det enskilda, även om man pratar om det, så idag är läget i världen, på jorden, sånt att det är så bråttom. Och det som är det liksom viktigaste måttet för det är ju hur koldioxidhalten ökar och ökar. Den ökar i Sverige. Vi berömmer oss ju av att ha varit ganska framsynta. Men faktum är att den ökar i Sverige. Inte bara i Sverige, men överhuvudtaget. Och så att just det här att det är bråttom. Det är ju motiverande. Mm. Och man behöver göra det tillsammans. Det räcker inte med att man gör någonting enskilt idag. Och det räcker inte med politik. För politiken kommer inte att lösa det här problemet. Det ser vi ju redan. Vi har ju en regering som inte satsar i alls. De pratar visserligen, men de minskar anslagen för miljön, bland annat för det här med torvtäkterna till exempel, som man visserligen har anslag för, men man har minskat det.
Mm.
Just i år när det ökar, när koldioxidhalten ökar mer och mer.
Så du menar att stickordet för aktivism, det är en tidsfaktor?
Ja,
det måste göras någonting nu, inte så småningom.
Ja.
Vill du fylla i eller har du någon annan beskrivning av?
Nej, men jag håller ju med till stor del. Att jag har också kommit till det omdömet när jag jag tror jag vill berätta om det, min process.
Ja,
därför att i och med att jag har haft de här med mig den här frågan kontemplativt om hur kan jag få det att hänga ihop, en inre aktivitet som jag absolut känner i meditation. Hur verkar det ut i världen och hur kan jag tolka världens signaler, så att säga. Jag har också en bakgrund som geomant, alltså att forska i och studera och lära känna elementarvärlden framför allt och jordens skikt. Så det här att få det att hänga ihop. Och meditativt så har jag då under lång tid kunnat uppleva att få de här strömmarna att mötas, det skapar en otrolig inre aktivitet. Och i och med att jag blev mer uppmärksam på det så kände jag också att, eller jag blev värre att, ja, men jag har levt hela mitt vuxna liv, så har jag värnat om naturen. Jag har värnat om och försöka att inte överutnyttja jordens resurser och så vidare. Så jag har levt så, det är länge sedan jag flög. Och där håller jag med dig, Kerstin, att jag kom till insikten att det här tycks ju inte räcka.
Mm.
Och i och med den här kraften jag känner också så märkte jag, ja, men jag har ju nu kraft. Jag kan inte tillåta mig att inte informera mig. Att låta all den information som nu finns i klimatfrågan till exempel. Alltså bara låta det skölja igenom eller inte orka bry mig. Utan det var kring midsommartid och den som är mer inne kanske i det antroposofiska och följa årsloppet, så har man där en möjlighet just kring midsommartid, Johannetid, Johannes döparen. Det är samvetsfrågor man kan komma i kontakt med där. Och då upplevde jag att, nej, men jag har inte samvete längre att inte göra något, och vad kan jag göra? Och ju mer jag informerade mig, ju mer förstår jag att, ja, men visst, vi har möjligheter. Det finns möjligheter att bromsa en väldigt katastrofal utveckling. Men det behöver göras nu. Det här Parisavtalet på att inte överstiga 1,5 grader globalt. Där är vi redan.
Mm.
Alltså det målet går inte att uppnå. För det visar sig att inte bara Sveriges regering och statsmakt inte gör vad man har skrivit under på att man ska göra, utan det är faktiskt, man har gjort en undersökning som visar att det är inget land som gör det man har sagt att man ska göra. Och samtidigt som jag såg det så tänker jag också att, ja, men vad är nu vår utmaning i den här tiden? Jag ser ju att på klimatområdet, ja, det är ju prio, för vi kommer att hamna i otroliga utmaningar och är ju där redan. Men det är ju bakomliggande orsaker till att det här inte, det är en sån fråga som man kan inte lösa med det politiska system vi lever i, tror jag. Utan där har jag förstått det som att det är vi medborgare som behöver nu säga, tala ut vår mening och protestera och inte ligga på soffan och kanske peka finger och säga att varför gör de ingenting? Mm. Utan nu handlar det faktiskt om att vi gör.
Mm. Men jag tänker så långt är väl de flesta, tror jag, med. Det är klart att det finns klimatförnekare, men de blir kanske färre och färre eftersom man ju upplever det även till vardags, att det är klimatförändringar. Mm. Men jag tänker, jag känner ju er som är ganska fredliga personer. Frågan är ju hur långt kan en aktivism gå? Alltså, finns det sådana gränser för att rädda klimatet?
Ja, det gör det.
Och hur skulle man kunna definiera en sån gräns?
Ja, alltså, jag kan väl gå också till mig, för jag har ett helt annat spår än Cecilie.
Ja.
Jag var aktivist, jag är ju sån här 68-generation aktivist. Och för mig var då frågan det här med fred. Var väldigt engagerad i det och var på olika och arbetade för det. Och var också med i Amnesty och såg hur fångar hade det och så. Och samtidigt så relativt snart efter att jag hade börjat att studera så började jag också meditera och har mer och mer sett att meditation har jag alltid sett som en fredsaktivism. Jag har alltid uppfattat det så. Men medan den yttre aktivismen och den inre aktivismen, men de har inte riktigt mötts, kan man väl säga. Men som jag ser det så har det här med klimataktivism har väldigt mycket med fred att göra. Det är en demokratifråga och det är verkligen en fredsfråga. För om man tänker vad som skulle kunna hända med alla flyktingströmmar och krig och så. Så det kommer att bli ännu större ofred på jorden, det tror jag.
Men jag tänker bara så här, om jag nu får ha rollen av så att säga provokatör. Varenda militär anser sig också verka för fred. Det är ju målet. Så jag är nu lite grann ute efter hur långt kan aktivismen gå? Alltså, vad får man inte göra för att rädda klimatet eller naturen?
Det finns ju väldigt olika åsikter om det.
Alltså, tänka mig också.
Ja. Och så som jag har förstått så finns det ju ganska många olika rörelser som arbetar just med klimatfrågan. Men det jag har känt mig väldigt dragen till, det är den rörelse som kallar sig för Återställ våtmarker. Därför att när jag gick in och tittade på deras grundpelare för hur man motiverar det man gör, så upplevde jag just att ja, men det här är ur hjärtat, det är fredligt, det handlar om, man talar där om livsavgörande beslut, alltså att det är ett beslut man fattar. Att, ja, så som det hände för mig. Jag behöver göra någonting, jag måste göra någonting. Jag har inte samvete att inte göra någonting. Men jag vill inte kriga. Jag vill inte vara på det sättet aktivist. Utan jag sympatiserar med att det är fredlig civil olydnad.
Mm.
Jag tycker att jag har varit så himla lydig hela livet.
Ja.
Och så anpassad. Så det har varit ganska, det var väldigt obekvämt i början att ens börja prata om. Börja fråga folk, ja, hur förhåller du dig till klimatkrisen eller klimatfrågan? Jag har en bror till exempel som förhåller sig på ett helt annat sätt och har gjort genom livet än vad jag gör. Och jag märkte att jag fick dåligt samvete bara av att prata om det. Så det har varit ett ganska stort kliv för mig att bli, att känna att nej, men jag måste ta plats och vara obekväm. Jag kan inte låta de tillfällen till samtal och möten gå mig förbi. Men jag övar mig på att respektera och försöka omfatta den andra människans ståndpunkt. Men att vara väldigt tydlig med att så här är mitt omdöme. Jag har kommit fram till att nu måste vi göra någonting.
Mm.
Och vi behöver göra det tillsammans. Men det är fredligt.
Mm.
Men jag är helt villig att gå in i det som handlar om att min demonstrationsrätt och att genom det tydligt visa att jag går inte med på det här längre. Men hur långt andra går, jag kan gå till... Alltså blir jag i en aktion, blir gripen, så har jag fått lära mig på träningsläger att så att säga helt bara slappna av. Inte lyda polisen som säger att nu måste du flytta på dig från vägen här. Men låta mig bortföras, vara helt öppen med det jag gör, inte försöka smita.
Mm.
Utan stå för det jag gör och ta det straff som nu samhället anser att jag ska ha, så att säga.
Mm. För jag tänker, det låter lite Gandhi-inspirerat på ett vis. Alltså själva förhållningssättet. Men jag tänker, den första frågan är väl kanske det här med meditation, som ju alla tre har erfarenhet av det. Det räcker alltså inte. Det är er omdömesbildning. Man kan inte meditera sig till en förbättring av världen.
Jag tror att det behövs både och. Alltså jag tror att det ändå gör skillnad för alltså hur man kan förhålla sig och lära känna sig själv.
Mm.
Man tror ju att man lär känna sig själv genom meditationen, men jag måste säga att genom att gå in i det här där det börjar bli, jag har då bestämt mig för hur långt jag ska gå när det gäller återställ våtmarker. Jag tillhör de som inte kommer att sätta mig på någon motorväg. Utan var med på andra aktioner, slow walk kallas det för.
Kan du bara säga vad det är?
Så det betyder att man istället för att sätta sig ner på motorvägen så går man på en gata långsamt. Och det kommer ju också störa trafiken.
Ja.
Och det kommer också innebära att man kan bli bortförd.
Mm.
Och att man då också kommer att möta, dels kommer att möta polisen, som börjar bli mer och mer insatt nu i vad vi håller på med. Och måste jag säga är faktiskt också en del stödjande. Alltså de är ju där för att skydda liv, kan man säga. Men utan det största motståndet blir arga trafikanter.
Mm.
Och ett annat motstånd som jag upptäcker är samma som du, det här med att berätta. Ja, som sagt, man vill ju inte störa, man vill inte vara liksom provokativ och man vill att det ska vara lugn och ro och sådär. Så att för mig har det också varit ett stort steg faktiskt. Kanske allra mest att berätta för min familj. Och blev mycket förvånad. Jag tänkte att de kommer ju att tycka, nej men, håller hon på?
Precis, Kerstin, du är gammal, tänk
ja,
på det.
Ja, du har alltid varit lite...
Du har alltid bråkat.
Ja, konstiga saker. Så att jag skrev ett brev till familjen och fått tillbaka kort men väldigt fina svar.
Mm.
Så, mest liksom, tack för att du berättar, var rädd om dig och några har ringt och sådär. Så men just det här att gå över, det, bara den gränsen, att gå över gränsen att börja prata med sin familj om att det här tänker jag göra.
Ja.
Alltså, apropå hur långt kan man gå? Om man då liksom inte ens en gång vågar det, hur ska man då liksom vara med? Ja, men annars så, apropå Gandhi och sådär, så tillhör ju det liksom de stora idolerna, liksom Gandhi och Nelson Mandela och fler.
Jag bara tänker igen lite kanske åt det provokativa hållet för all del, men just nu i tidningar och i samhället så är det ju väldigt mycket tal om de här koranbränningarna. Som ju också anser sig ha vällovliga syften och ju utan tvekan får väldigt mycket uppmärksamhet. och bidrar till någon typ av förändring, till och med av regeringar. Där tänker jag, där börjar ju liksom frågeställningen bli sådär, ja, det ena är ju friheten, demonstrationsfriheten, man får väl säga och göra vad man vill, men där kan man ju uppleva att man börjar i alla fall tulla på någon slags gräns. Eller jag vet inte hur ni, om det kan förtydliga någonting.
Alltså jag blir ju provocerad av det att koranbränningar eller alltså att man så att säga inte kan hitta ens i sådana fall en större tydlighet i reaktioner som handlar om att respektera andra människor. Och att man låter det ta så mycket plats och så mycket tid och så mycket uppmärksamhet. Men nu visserligen så får klimataktivismen också lite mer uppmärksamhet än tidigare. Det här med återställd våtmarker. Jag skulle vilja säga några ord om varför man har valt det. Alltså återställd våtmarker är knuten till en internationell organisation som heter A22. Och där olika länders miljörörelser är anslutna. Och då finns det en väldig kunskapsbank där. Och då har man sett det, att om man är i olika länder, det ser olika ut vad som gör störst skada.
Ja.
Och då har man också sett att om man har en saksfråga som man driver så att säga som återställd våtmarker i Sverige. Därför att vi har väldigt mycket våtmarker här i förhållande till hela världsläget. Och stor del av dessa våtmarker är då utdikade, läcker en massa koldioxid. Och man har sett att det släpper ut lika mycket som personbilstrafiken per år. Och det är alltså kring mellan 20-25%. Det råder lite olika siffror man kan hitta där. Men det är en tydlig fråga. Det är tydligt vad man kan göra för att åstadkomma en förbättring. Och det går relativt snabbt.
Mm.
I England till exempel så är det ju isolera bostäderna.
Mm.
Det är deras en fråga som drivs. I Tyskland är det sänk hastigheten på motorvägen.
Mm.
Där är det ju fri hastighet och man ser att men om man skulle sänka hastigheten till 100 tror jag det är.
Nej, 120.
120, ja. Så skulle det ge lika stort resultat.
Men om jag förstår det rätt så är A22, det är en paraplyorganisation.
Ja.
Och sen väljer man, alltså återställ våtmarker är bara ett exempel på en metod där man har valt ut någonting. Man skulle likadana kunna ha valt någon annan sakfråga.
Mm. Ja, om det hade funnits. Alltså, där har man sett att det, alltså du nämnde ju Greta Thunberg förut. Den rörelsen arbetar ju mer mot fossilindustrin och olja. Nu tappade jag tråden lite varför jag tog den svängen. Men
det var ju bara att beskriva återställ våtmarkerna som ett exempel på en metod.
Ja, och jag tänker att det här i förhållande till koranbränningarna, den uppmärksamhet som det får och det fokus som det får, också det här med gängkriminaliteten och så, det fokus det får. Jag säger inte att det inte är viktigt att det har fokus, men det kommer inte att på samma sätt ha... alltså det som gäller klimatfrågan är ju allas vår överlevnad på jorden.
Men i återställ våtmarker skulle man kunna kalla det för ett delmål.
Ja.
Säg nu att man lyckas med en förändring där, då skulle man välja...
Ja.
Så att det är egentligen en pågående process med klimatet.
Jag kan bara säga att jag var i Tyskland alldeles nyligen.
Ja.
Och där var just i ett sånt område, där har de kommit mycket längre, alltså i ett torvbrytningsområde som man har lagt ner nu och täckt igen. Och har, så det är ingen kontroversiell fråga där.
Okay.
Nej. Nej, men det är som du säger, det är en delfråga.
Mm.
Och vad man då ser är ju att det här är både klimatfrågan men också samhällsfrågor överhuvudtaget. Det är ju till syvende och sist en demokratifråga. Så återställ våtmarker som nu kommer att ha en massa aktiviteter här i september är på väg in i demokratifråga.
Mm.
Det här med medborgarråd, det här med att sluta sig samman lokalt och påverka samhällsutvecklingen.
Mm.
Så nu kommer man se, om jag vet inte när det här kommer att komma ut.
Ja, det är nog inte bestämt, men det blir säkert här i slutet på september.
Ja, för då kommer man kanske ha lagt märke till att de här banderollerna med återställd våtmarker jämsides med det är vi är demokrati.
Mm.
Så det är åt det hållet. Ja.
Det var så redan nu på senaste motorvägsdemonstrationen. Mm. Men jag tänkte, jag kom att tänka på något annat när du talade om kriminalitet och skjutningar och ungdomar och den fokus på den frågan. Så det jag har tänkt kring sambandet mellan aktivism i det här, i den här meningen, så eftersom jag är psykiater och psykoterapeut, så för mig blir det också en fråga om, alltså ett sådär, och som har med antroposofi också att göra, att jag tror att det är så här att känslan av sammanhang är så uppsplittrat. Alltså att människor är så liksom splittrade, och man kan säga att taket till himlen har blivit så här lågt. Och som gör att också den här psykiska ohälsan som vi ser hos framförallt ungdomar, tror jag handlar väldigt mycket om det. Det blir så lätt individualiserat, men jag tror att det är ett faktum. Mm. Att perspektiven är så små, som man ju kunde uppleva, tyckte jag också under 68-rörelsen, att det var ju att bryta sig loss ifrån allt för trång, att det är för trång världsbild. Mm. Liksom. Mm. Det har jag tänkt på, att det är.
För jag tänker liksom att under nu, om man tar liksom den antroposofiska sidan, så kan man säga att det här är ju också en frågeställning som jag tycker man känner igen i den antroposofiska rörelsen. Det vill säga en slags rädsla för att missionera, kallar man det för där.
Mm.
Det vill säga en ovilja att övertyga.
Mm.
Som ju lätt kan se ut som passivitet. Det vill säga man väntar på att individen ska upptäcka de här behoven. Och där tänker jag, där finns det väl en fråga också. För jag menar, även som antroposof skulle man ju kunna säga att det vore viktigt att fler människor fick syn på. Och vi är ju ganska osynliga om man tar det i ett samhällsperspektiv. Så det, för mig blir det lite samma slags frågeställning om aktivitet.
Ja, jo, absolut. Där håller jag med dig. Och där tänker jag ju att min aktivitetsnivå har ju också höjts på det antroposofiska området. Mm. Där jag upplever det just så att nej, men, alltså, vi behöver komma ut i omvärlden och möta omvärldens frågor. Och därigenom förhoppningsvis kunna berika de frågeställningar som finns, som du säger, att i den antroposofiska människobilden och världsbilden, det finns ju så otroligt mycket att hämta där. Men kanske är det fler som jag som har svårt att få det att hänga ihop. Men jag tycker att det är absolut en uppgift för mig som antroposof att också där försöka arbeta med en tydlighet, en synlighet, en också en form. Jag upplever det som samma form av aktivitet egentligen, där jag ser nödvändigheten av att vi kommer i människomöten Alltså motverka tidens tendenser att vi inte ska mötas. Utan öppna upp i samtal. Mm. Och sluta sig samman i grupper. Det har vi ju sett också i meditationsgrupper. Att det uppstår ju så mycket av mänsklighet. Då.
Men jag tänker också för min del. Handlar det om en slags lyhördhet. Som ju övergår i medvetande också i observationen i naturen.
Mm.
Alltså det blir ju på finspråk skulle man kanske kalla det för att internalisera. Men att göra liksom naturfrågan till min egen. För jag kan tycka lite som du säger också att det i samhällsutvecklingen ligger ju en slags polarisering. Där det är naturen, den har inte jag med att göra.
Mm.
För jag har min dator eller något annat. Meditation. Så den där förbindelsen, jag tänker att det är väl kanske någon slags gemensam nämnare att skapa den här typen av förbindelser både mellan människor och mellan natur och du pratade om väsen. Så där tänker jag, och jag menar kanske här mot slutet så blir ju ändå frågan som jag ställer mig själv blir ju vilken typ av aktivism kan jag tänka mig att delta i.
Mm.
Och där vet jag inte, jag har nog inget så att säga, det är inte någon rädslofråga att jag inte skulle tordas sitta på motorvägen. Det skulle jag mycket väl kunna tänka mig, det kanske till och med vore roligt. Men bakomliggande så blir det ju mer frågan om, man behöver ändå både hitta var kan jag engagera mig. Och jag tänker också att en del av den sociala frågan är ju att acceptera att inte alla gör samma sak.
Yeah. Alltså, det är jätteviktigt.
En del sitter på motorvägen för att de tycker att det är viktigt. Och det kan man ju fråga sig själv, tänker jag, som aktivist. Var passar min egen aktivism in i världen? Och hitta liksom det här sambandet.
Mm.
För jag tänker väl att det är, jag menar, ungefär som dina släktingar. Det är väl, jag föreställer mig att det är väldigt få människor som är anti-aktivister. Som skulle säga nej, men man får inte protestera eller man får inte säga sin mening. Eller, jag tycker att det är jättebra att klimatet förstörs. Alltså det tror jag är en ganska ovanlig hållning.
Jag har träffat några
det kan jag tänka
under min korta tid
ja.
Som aktivist. Men då är det ju väldigt intressant att se hur kan man komma i samtal med den människan då. Och det är ett övningsområde. Men där tänker jag att vi antroposofer, vi håller ju inte på med annat än att öva olika självkännedomsövningar och fördjupa förståelsen för både sig själv och den andra människan. Så jag menar ju att vi har ju verkligen någonting att bidra med. Men därmed också sagt att de människor jag möter nu inom klimatrörelsen och min närmaste bekantskap är ju då Återställ våtmarker. Det är mycket spirituella människor som handlar också ur hjärtat men absolut har med det här med meditation och inre hållning. Alltså det är jagburna människor verkligen.
Mm.
Och där att möta det. Att också komma med det som vi har och komma med, tänker jag, in i världen. Alltså inte nöja oss med att så att säga avskärma oss.
Mm. Jag tänker att det är en ganska viktig princip som jag känner igen från antroposofi också. Därför att de flesta människors ingång till antroposofi, både positivt och negativt, är ju personer som de har träffat.
Ja.
Antingen personer som de tycker illa om för de gjorde något dumt och var antroposofer. Och då tycker man inte om antroposofi. Eller tvärtom. De har gjort något bra och är antroposofer, då verkar det vara bra. Så det tänker jag väl också i klimatrörelsen. Alltså det finns en sån mänsklig kontaktsida eller vad man nu ska kalla det för.
Ja.
För annars kan jag vara lite sådär manligt svartvit och tycka det verkar ju vara dumt att hålla på med båtmarken på motorvägen. Det verkar ju vara bättre vara aktiv där våtmarkerna är.
Det är man ju också.
Ja. Men jag menar bara som metod.
Jo, men det där är en beforskad metod och det ser lite olika ut, men det väcker en opinion. Även om man sitter med våtmarker, banderoller på motorvägen. Nu känner alla svenskar till vad en våtmark är. Ja. Jag tror inte det är någon som har missat det.
Så det skulle vara poängen liksom av just den här nischen, att man skapar uppmärksamhet för en fråga.
Mm.
Alltså, på antroposofiska skulle jag kalla det för någon typ av medvetandebildning.
Ja.
Alltså en metod, en praktisk metod för medvetandebildning.
Ja.
Där, det skulle ju kunna vara parallellen eller likheten med meditation, som ju har ungefär samma syfte. Mm.
Ja.
Men jag tänker alltså vad man betonar, jag har ju också varit på den där träning. Så och jag tänkte om man skulle bli antroposofaktivist.
Ja, det vore intressant.
Eller hur? Så tänker jag att det är helt avgörande, precis som vi tränade också i där på våtmarks, men det är det här självupplevda. Mm. Att du predikar inte teorier, utan du berättar om du får frågor, men framför allt berättar om dina egna upplevelser.
Mm.
Din egen upplevelse, det är din berättelse. Mm. Det är det som spelar roll.
Mm. Ja. Ja, men det känner man ju igen ifrån. Och jag tänker nu här mot slutet, om ni nu fick en minut var och lyfta liksom, vad är din vinkel på klimataktivism eller våtmarker? Vad skulle det vara?
Det är att förena teoretiska kunskaper med en viljeyttring att förändra. Det går att förändra, men det är vi, jag som kan förändra.
Mm.
Jag kan inte skylla på Cecilia eller på dig.
Nej.
Så det är den här kombinationen av teoretisk kunskap och att en viljeyttring.
Mm. Tack.
Mm. Ja, alltså jag skulle uttrycka mig så att som antroposof så har jag övat mig i det här med hjärtats tänkande. Och det upplever jag är en så stor fråga för vår tid. Och klimatet, vi ser ju redan hur det påverkar även oss här, men i andra världsdelar så är det ju redan katastrof. Och då behöver vi möta det med vårt hjärta.
Mm.
Medmänsklighet.
Mm. Men skulle man då kunna tänka sig att det finns, det skulle kunna vara kanske vårat bidrag från poddens sida, en antroposofisk klimataktivism? För att begreppsmässigt som antroposof så skulle jag säga det du beskriver är ju egentligen tanke och känsla och vilja.
Mm.
Helt enkelt att förtydliga så att det inte bara blir det ena, utan de här tre olika.
Det skulle vara fantastiskt. När jag satte igång i somras så gick jag in och tittade på antroposofi worldwide.
Ja.
Och så såg jag, finns det någonting här om klimatet? Mm. 2021 var det visst någon konferens någonstans.
Mm.
Så det skulle vara väldigt, om han får fart på det så, så är det en väldigt god gärning.
Ja, vi riktar oss också till våra lyssnare och tittare. Ja. Kanske finns någon som känner sig så att säga, manad att hitta en väg som skulle kunna vara den antroposofiska rörelsens medvetande om klimat.
Ja.
Och vi har väl tänkt också härifrån att göra lite olika avsnitt. Artur Granstedt kommer hit som ju också är en annan sorts klimataktivism. Mm. Så missar inte det.
Mm. Nej.
Men jag tänker, vi har väl ändå kunnat vara ganska tydliga om det inte är någonting så här på slutet som ni skulle vilja lägga till.
Jag tycker det är så viktigt det här med hållningen. Alltså att behålla sin värdighet. Och också se värdigheten hos varje annan människa, även den argaste motståndare.
Mm.
att öva det och behålla sin egen, sin egen värdighet, det är en väldig skolning, känner jag.
Ja, ja, bra då. Tack så mycket både Cecilia och Kerstin att ni vill komma hit och berätta.
Tack så mycket.
Tack för att ni har tittat och välkommen åter.